och hjärtligt välkomna tillbaka. Hoppas ni har haft en fin och kall och regnig sommar. Som vi alla vet så leder ju global uppvärmning och extremhetta till regn och kyliga temperaturer. Idag ska vi prata lite om saker som miljömänniskorna gärna pratar sig varma om, det vill säga bilar och trafik.
Inte bara det. Vi ska dessutom riva ut trosorna ur skrevan på oss själva och klaga på SJ och fucking norska tågen också. Hur är det omöjligt att tågen går i tid?
Precis, så idag så blir en kölhalning av kollektivtrafiken. Och vi kommer också prata en del om vad vi tycker gör folk till dåliga bilister. Det här med kollektivtrafiken och särskilt kollektivtrafiken på landsbygden som det heter. Och med landsbygden menar vi i stort sett allting som är utanför en stor stad. Alltså tänk 50 000 invånare ish. Eller 10 000 för den delen. Alltså allting som är lite utanför.
Överallt där det är för långt att gå helt enkelt.
Precis. Så för alla för er som bor i Oslo eller som bor i Stockholm så kan ni sluta lyssna nu. Och så kan ni skippa fram till delen där vi pratar om varför ni är dåliga bilister istället. Men vi var ute och körde lite grann här.
När vi körde upp i norra Norge så var det, observerade vi att det var otroligt långt mellan de små bysamhällena på ett par hus i en klump. Och ut till närmaste matbutik eller den delen närmaste apotek eller vad som helst. Apoteken och liknande saker, alltså sånt som vi tar för givet att det ska bara gå ut och hämta när som helst. Det fanns inte där.
Nej, och vi tröskade mil efter mil efter mil utan att egentligen se någonting.
Ja, nu är det ju norska landsbygden och vi vet ju alla att de är lite speciella i Nordnorge. Men i alla fall.
Ja, det är ju inte som att det, alltså, det är inte gång- eller cykelavstånd till någon butik överhuvudtaget om man bor lite ut på landet. Varken i Sverige eller Norge.
Ja, alltså där jag växte upp så var det ju 6-7 kilometer till närmaste butik.
Ja.
Och det kan ju vara okej om det inte var så att det är det stället i Sverige där det blåser mest. Så att cykla var ju inte direkt en jättebra idé.
Nej, och för er som tror jag är på sommaren kanske det går, möjligtvis höst och vår. Men på vintern, att liksom tro att folk ska gå eller cykla i snö och slask till matbutiken flera gånger i veckan, det händer inte. Och för att kompensera för det här så finns det ju det som kallas för kollektivtrafik. Det är ju väldigt populärt inne i de stora städerna såklart. Men också väldigt många människor flyttar ut från storstäderna. Och lite, inte långt utanför, men liksom till småförorter. Och är då beroende av att ha tillgång till saker som pendeltåg och bussar och så vidare. För att ta sig in till stan för att komma sig till jobbet.
Ja.
Det låter ju jättebra i teorin. Att ja, vad fint att man kan liksom, man kan åka kollektivt allihop. Men det har ju ett par stora problem. Dels mitt stora aber som är att det kostar fruktansvärt mycket skattepengar. Och på det så är biljetterna inte direkt billiga heller.
Alltså det är svinande dyrt.
En månadsbiljett här i Norge i alla fall, om du bor en bit utanför Oslo för att kunna pendla in, kostar 2000 kronor plus lite till per månad. 2000 kronor för att åka kollektivt. Det var
det. Helt vansinnigt.
Det är helt vansinnigt. Och dessutom så är det ju ett stort problem till med det här. Och vad är det? Vad är det mer för stort problem?
Det är att generellt sett så går tågen aldrig i tid. Jag pendlar med tåg varje dag. Jag kan tala om det här. Det är helt jävla omöjligt. På morgonen går de oftast i tid. Av den enkla anledningen att jag bor i startstationen. Så det finns ingen chans att vara sena. Men alla andra tåg som går åt andra hållet kommer från Västlandet och är alltid mellan 20 och 30 minuter sena. Och försöka passa in det så är det, inser man att fuckings, Vy har kostat mig 2,5 timmes extra pendlingstid bara för att sitta och vänta på deras jävla tåg. Det är ju helt respektlöst mot alla som reser på det här sättet.
Det är faktiskt helt vansinnigt. Och om vi ska skruva upp det ett steg till liksom långtåg, alltså SJ i Sverige då till exempel. Alltså procentandelen av SJ-tåg som kommer i tid är ju i stort sett noll.
Ja, och jag har gett upp att åka långtåg sedan länge. Jag åker hellre bil själv.
Ja.
Det är billigare.
Ja, och det är nästa sak. Att Dels så räknar ju SJ väldigt knasigt. Alltså de räknar ju att är det 20 minuter och sådär det ska vara försenat för att de ska räkna som någon riktig försening i statistiken. 40 minuter och sådär för att du ska ha en chans att få tillbaka pengar. Om man
Ja.
jämför det med Japan eller Schweiz. Alltså i Schweiz så är 3 minuter en försening. Jag tror i Japan så handlar det om sekunder för att det räknas som en försening. Och då begår ju hela bolagets ledelse harakiri om tågen är försenade.
Nu är det lite kulturellt insensitiv, jag tror det heter Seppel.
Ja, förlåt. Alltså, de pratar väldigt mycket både i Norge och i Sverige om många reklamkampanjer om att man ska ta tåget istället för flyget. Men till exempel om man ska åka från Oslo, låt säga till Trondheim, så är det en flygtur på 40-45 minuter eller 7 timmar på tåg.
Kanske bygga ut lite så att tågsvängen går rakt.
Ja, dessutom så är en flygbiljett till Trondheim kostar någonstans runt 1 000 lapp plus minus. Att åka tåg i samma sträcka kostar 2 500. Varför i hela helskotta fridens namn skulle man vilja ta tåget då?
Det vill man inte.
Nej, och dessutom, ja, flyg blir försenade ibland, det hör man ju om. Men tågen är alltid försenade.
Ja, och det är faktiskt inte alltid så att tågen går. Det är ju också vissa dagar så står det bara tåget är inställt, ta nästa tåg. Det händer på morgonen också och det är helt jävla vansinnigt. Jag måste vara på jobbet. Nej, det behövde jag inte alls det. Och grejen är att jag har ju ungefär 20 personer som jobbar för mig normalt sett. Och antalet gånger de ringer mig och säger jag hade velat komma i tid men spårvagnen går inte eller bussen går inte eller tåget går inte är ganska hög.
Det är faktiskt helt vansinnigt högt. Jag menar, tänk om man är beroende av att man ska komma i tid för någonting. Läkarbesök, ett möte, vad det än kan vara för någonting. Eller att du ska byta till ett annat tåg eller liknande.
Ja.
Om du då chansen är liksom en gambling. Tänk er själva, skulle ni vilja spela roulette varje dag där chansen är 50-50 ungefär om att ni ska komma i tid?
Det är det
Nej.
värsta.
Och jag kommer ihåg en gång jag skulle åka tåg från Oslo till Stockholm. Det var med pompa och ståt och stora fanfarer. 4,5 timme med snabbtåg från Oslo till Stockholm. Tänkte, kan ju vara värt. På vägen dit funkade något så när vi var en kvart försenade någonting. Vägen hem tog över 10,5, nästan 11 timmar. Och det slutade med att vi fick åka buss. För att då på vägen tillbaka så var det först lite vatten på spåren, lite översvämning. Var tvungna att gå in på ett annat spår, sen var vi tvungna att vänta på mötande trafik, sen var det lite godståg, sen så blev vi omdirigerade upp till Sala någonstans. Där hade helt plötsligt lokförarens stämplingsur sa att han inte fick köra längre, så var de tvungna att skicka en ny lokförare med taxi från Karlstad, kom oss till Karlstad, där var det signalfel och sen blev det buss därifrån.
Det låter ju helt amazing.
Ja, helt amazing. Flyget Oslo-Stockholm tar typ en timme. Kostar ungefär detsamma. Påminn mig igen varför jag ska riskera det här bara för att få sitta på tåg. När jag vet
På
att
grund av miljön, förstår du.
på grund av miljön. Ja, just det. Det var ju det. Argumentet för varför landsbygden inte ska ha möjlighet att ta sig till butiken eller till apoteket. Varför vi andra inte ska ha möjlighet att komma i tid till några möten eller till jobbet. Och varför det ska ta flera dagar att resa runt är ju för att lilla Norge och lilla Sverige som släpper ut 0,2 till 0,02% av jordens globala CO2-utsläpp skulle kunna göra någon som helst skillnad. Kina släpper ut ungefär en tredjedel. Indien plus Kina står för över 50% av världens globala utsläpp. Vad Norge och Sverige gör, jag tror att man räknar ut att om man tog bort Sverige idag, alltså nu, sån bara som en fingerknäppning försvann Sverige så skulle det påverka ungefär 20 minuter av världens globala CO2-utsläpp. Att vi ens låtsas som att vi kan påverka det här, det händer inte. Det enda vi gör är att vi gör människor på landet tvingade att flytta till en storstad. Det är vad som händer.
Och det här med bensinpriserna. Alltså, jag förstår ju att människor ute på landet behöver en bil. Det är ju ingenting att snacka om. Det går inte att göra någonting. Det är inte som att bara för att mataffären ligger på ett ställe så ligger alla andra affärer där heller. Utan allting är ju fucking utspritt också.
Ja.
Det är ju så det funkar liksom ute på landet. Man får köra runt som kuska runt som en
Ja visst. Och måste du då ta bussen, om vi antar att bussen faktiskt kommer i tid, så måste du ta bussen 45 minuter till butiken och bussarna går ju inte jämnt ute på landet direkt, utan du måste kanske passa in att bussen går en gång i timmen. Om du har tur, om det inte är så att bussarna bara går 2 eller 3 gånger per dag till och med. För
Till
att göra
min
din...
lilla hemort så gick bussarna 5 gånger om dagen.
Ja, då måste du alltså tajma in ditt matbesök i butiken till det här. Och har du otur då så missar du ju bussen hem, om det går en buss överhuvudtaget. Så du måste stå och vänta en timme med dina matkassar medan dina fiskpinnar tinar. För att sen sitta 45 minuter på bussen igen. Nej, alltså det är enkelt och så att folk på landet, folk utanför en storstad behöver bil. Så enkelt är det. Att tro att man ska gå med en elbil, det är också bara att glömma med de elpriserna vi har och den otroligt dåliga pålitligheten på elbilar. Det håller inte.
Så dåligt är de inte.
Jo, det
Du snackar skit, men det är helt okej. Okay.
ja. Bönder dessutom. Än så länge så har inte jag sett många batteridrivna traktorer och skördetröskor. De går på diesel. Och när man höjer bensin- och dieselpriset, ja, för folk som bor i stan så gör inte det någon skillnad alls, för de tar ju bara kollektivt i vilket fall. För folk som oss som bor lite längre utanför, ja, då blir det ju dyrare. För bönderna så är det här helt livsavgörande, för de gör av med lite mer diesel än vad en vanlig människa gör. Och det här gör ju att deras otroligt snåla marginal som de redan har försvinner. Vilket gör att de måste sälja sina råvaror för ockerpriser. Om de lyckas sälja dem och inte bara går i rent konkurs. Vilket gör att åkerierna som ska hämta dessutom behöver betala extra för att de måste ju också köra sina lastbilar på diesel. Så att de, när de säljer det här till producenterna, måste höja priserna. Vilket gör att våra matvarupriser skjuter i höjden. Och sen gnäller folk instående. Det är så dyrt att köpa morötter. Jag undrar varför. Ni har era politiker att tacka för det. Sänk priserna på bensin och diesel. Gör det billigare och rimligare att ha bil så ska ni få se att det blir billigare i matvarubutiken också.
Ja, vi vet ju alla att skattebelägga någonting gör att folk gör mindre av det, så som rökning till exempel,
Ja,
eller
precis.
arbete.
Ja, sänk skatterna massor. Ta bort skatten på bensin och diesel. Slopa det på en gång. I Norge så har man också en massa sådana här fiaskoprojekt med bomringar. Och tanken med bomringarna är ju att pengarna från bomringarna ska gå oavkortat till vägprojekt. Men för några år sedan här så slarvade man bort 5,2 miljarder kronor av bomringsintäkter. Ingen vet vad pengarna blev av. Det finns liksom inget spår. De har gått till administrativa kostnader. Byråkrater som bara sitter och skickar papper fram och tillbaka mellan sig. Och sen plötsligt var pengarna slut och man har faktiskt inte lyckats bygga någonting för det här överhuvudtaget.
Vilka var det som gjorde det? Var det FRP eller?
Nej, Miljöpartiet.
Ja, okej. Okay. FRP slarvade ju bort de statliga pengarna, va?
Ja, precis. MDG hade ju bland annat ansvaret för bomringspengarna och det gick just sådär. Kan
Ja,
man
okej.
säga.
Okay. Ja,
De,
det
det...
var i Oslo, ja.
Ja,
Privat.
precis. I
Ja.
Oslo. I Oslo pratar jag om nu. Runt om i landet vet jag inte vad de lyckas slarva bort det på, men det var så pass mycket så att vi till och med fick in ett parti som heter Föreningen Nej till bompengar på Stortinget, alltså motsvarande i riksdagen i Norge. För att folk var så förbannade på projektet. Och jag kan ju glatt säga att om det är så att man bygger en ny väg och så tar man liksom bompengsavgifter för den för att betala av vägen. Det kan jag gå med på om man slopar alla andra skatter. Och att det
Om du
blir en...
slopar vägskatt och
Ja,
bilskatt
precis.
och bensinskatt och
Ja,
allting.
jag har inget problem med punktbeskattning eller direktbeskattning. För det är att jag betalar för någonting jag vill ha.
Det är
Såklart,
positivt.
ja, såklart så är det vissa vansinnepåhitt. Som uppe i Narvik till exempel som har byggt en bro över fjorden för att kunna komma dit vidare norrut på E6. Där vill de ha 70 spänn enkel väg. Och problemet är att på andra sidan Narvik så ligger Bjerkvik och Harstad och ett par andra områden plus en massa glesbygd. Och alla de som bodde där ute och som pendlar in till Narvik ska då förväntas betala 70 spänn enkel väg, det vill säga 140 kronor tur och retur varje dag bara för att köra bilen till jobbet. För kollektivtrafik kan man ju glömma där ute, det går inte. Och då menar jag
Spännande.
att det faktiskt inte går bussar eller sånt.
Det finns en anledning till att det är inte positivt att bo ute på landsbygden.
Nej.
Det borde vara olika. Någonting vi diskuterade var en lösning som att om man kommer 5 mil utanför en stad eller vad man nu ska vara, 7 mil utanför en stad, så slopar man eller drar man ner bensinpriserna eller något liknande. Eller att din bilskatt är baserad på ditt postnummer hade också varit en god idé.
Absolut, för jag kan gå med på att bilar inne i storstäder blir ju jobbigt för att det är parkeringsplatser överallt och i vissa ställen, till exempel i Oslo-grytan då, så blir det väldigt mycket sådana här partiklar av alla bildäck som kör runt. Och att
Ja.
det gör dålig luftkvalitet och sånt. Så jag kan gå med på att man ska uppmuntra folk att åka kollektivt i storstäder. Nästa grej då är ju att om man nu ska ta så här otroligt mycket skatt så kan kollektivtrafiken i så fall självklart vara gratis eller privatiserad. Man kan inte ha det som det är just nu där det är liksom både betalar med skattesedeln plus att du tar ockerpriser av människorna som ska åka på det dessutom. Vi betalar ju som det är nu för att använda en tjänst som vi redan har betalt för.
I Sverige så är det faktiskt olagligt. Man får inte ta betalt för någonting som är finansierat med skattepengar.
Nej, just det. Om man inte heter staten, för då får man göra det mycket som helst. Det är det som kallas
Nej, du får
moms.
ta ut skatt på det. Det är därför det heter trängselskatt. Det var inte en trängselavgift. Då körde du på en skattefinansierad väg och det är
Ja, just det.
olagligt. Men du får lägga en skatt på passeringen.
Ja,
Du kan
just det.
skatta vad som helst.
Vilket också är vansinnigt. Och samma med moms som ju faktiskt är skatt på skatt.
Ja.
Men samma är det med kollektivtrafiken. Och du betalar ju pengar för att köpa din biljett. Men det är ju faktiskt dina skattepengar som har finansierat kollektivtrafiken. Så
Ja,
du
helt
betalar ju
vansinnigt.
faktiskt dubbelt för att använda någonting. Vilket är helt bakom flötet. Och med tanke på hur det här sköts så borde ju antingen kollektivtrafiken vara gratis. Och jag går inte med på att man säger men då måste vi höja skatterna. Nej, det finns nog med pengar. Sluta nu. Eller så privatiserar man det helt. Och jag är helt säker på att priserna skulle ju inte direkt gå upp om man privatiserade det heller. Det finns
Nej.
nog med pengar för att sköta det. Det är bara att när saker blir statlig byråkrati så blir det otroligt mycket dyrare än vad det behöver vara.
I Tyskland så har man ju nu infört en biljett som kostar, vad är det, 550 euro. Då kan du åka i hela Tyskland kollektivt.
Ja, det låter ju rimligt.
Det tycker jag är rimligt. Det hade
Ja,
varit en rimlig pris.
absolut.
Då hade man också uppnått det man vill, det vill säga att fler människor reser med kollektivtrafik.
Så helt enkelt, det man gör nu är fel ända. Man försöker bestraffa bilister istället för att belöna folk som önskar att åka kollektivt. Jag har inget
Exakt.
problem med att man önskar belöna folk som vill leva mer klimatsmart om det nu är det man vill uppnå. Men att man ska inte samtidigt bestraffa folk som inte gör det. Det är det jag har ett problem med. Och man ska inte använda våra skattepengar för mycket trams. Men till exempel om man säger att ja, vi sänker skatterna på elbilar. Jag har inget problem med att elbilsägare ska betala mindre skatt så länge som man inte höjer skatten för bilister. Jag tycker man ska sänka skatten för alla såklart. Men vill man sänka dem mer för det så gör det då. Så länge som det blir billigare. Har vi någonting mer som vi vill vara förbannade på kring det här med kollektivtrafiken eller? Eller ska vi prata om saker som bilister faktiskt gör fel?
Jag vill prata om varför folk hela tiden svänger ut i omkörningsfilen utan att titta bakåt.
Ja, varför gör folk det?
Vad är det här som har börjat med? För, eller jag i alla fall, tittar i backspegeln, det kommer en bil bakifrån i högre hastighet än vad jag håller. Då väntar jag med att köra ut tills han har kört om. Nu för tiden. Ja, det kommer en bil bakifrån i hög hastighet. Bäst jag kör ut nu, så att han inte hinner upp bredvid mig. Ah, det här kan ju inte leda till en olycka eller någonting. Jesus fucking Christ, vad de är efterblivna.
Och jag ska säga att det här tycker jag är dessutom ett större problem i Norge än vad det är i Sverige. Hur man använder omkörningsfilen.
Ja, men det här med utåkandet, det har börjat i Sverige också. Senaste gången när jag har kört hem så är det ju så här det går till nu. Så ligger man i omkörningsfilen och krypkör i 130, som jag brukar göra, så är det ju, man måste hålla ögat på alla nu. Till och med min mammas nya kille sa samma sak. Han bara, det har blivit så jävligt nu. För nu, varje gång jag kör, så måste jag hålla koll. För nu är det där och han är 82, så han kör inte 130 kan jag säga. Men han tycker också att det här har blivit ett otroligt problem.
Ja, jag tycker att en sak alltså om vi ska prata omkörningsfil, och norrmän är mycket sämre på det här än svenskar. Svenskar är
Norrmän
fortfarande.
har ingen aning om hur man kör på
Nej,
en motorväg
precis.
och det är för att de har två i
Precis.
hela
Jag tror
Norge.
vi ska börja med en liten regel förklaring här för alla er som inte kan köra bil. Det inkluderar även de som har körkort. Det är att på en motorväg eller en väg där du inte har mötande trafik, alltså en tvåfilig väg med en fyrfilig väg då, där du har liksom två körfält i varje riktning så du inte får mötande trafik. Högerfilen är till för de som håller hastighetsbegränsningen eller lägre. Även om jag tycker att om du inte har en skälig grund till att hålla typ hastighetsbegränsningar så har du ingenting på motorvägen att göra. Och skälig grund, till exempel om du kör med släp eller liknande. Nu kanske du inte nödvändigtvis måste ut på motorvägen om du har släp eller inte, men i alla fall, jag kan
Som
gå
ni
med på
hör
att
så
det.
är vi djupt emot gamla människor och kvinnor.
Precis. Oavsett, högerfilen, det är till för de som håller typ hastighetsbegränsningen eller däromkring. Kör du för långsamt ska du inte vara på motorvägen, då är det en ren trafikfara också, men det finns ju lagar om det. Vänsterfilen är omkörningsfil. Där går man ut när man ska köra om och när man är klar med sin omkörning så ska man lägga sig in igen så snart det är praktiskt genomförbart. Det vill säga, du ska inte svänga in framför nosen på en bil så den måste pallnita. Du kör ett par, tre billängder och sen lägger du in i högerfilen igen. Omkörningen ska göras så snabbt och effektivt som möjligt. Det vill säga, du går ut i vänsterfilen, accelererar upp till en så pass rimlig hastighet så att omkörningen går snabbt och smärtfritt och sen lägger du in igen. Om du till exempel kör i, säg att du kommer körandes på en 110-väg. Du håller 100 och bilen framför dig håller 98. Då får du överväga varför du ens är på motorvägen, för det första, men för det andra, ska du ut och köra om då så håller det inte att köra 2 km snabbare än den bilen och sen puttra om över de närmsta 10 milen, utan ut, tryck på den högraste pedalen som är
Den
gaspedalen.
vänstraste
Ja,
pedalen!
den vänstraste pedalen, precis. Koppla ur allt det här med pallnita om du kör automatbil.
Ja.
Nej, den högra pedalen är till för att bilen ska gå snabbare. Ut, kör om, lägg dig in igen. Och om du ser att liksom nästa bil som du tänker köra om är 2 km bort, ligg inte kvar och puttra i vänsterfilen då om du kör 2 km snabbare än trafiken. Lägg dig in igen. För att jag kan inte komma på, alltså jag vet att det är olagligt nu, nu är det typ 9 700 kronor i böter. Men jag har gjort många omkörningar på insidan, alltså högeromkörningar, där jag ligger på fartgränsen eller möjligtvis strax över och kör om bilar på 110-väg som ligger i 100 i omkörningsfilen.
Alltså problemet i det här fallet, det är inte alls så här mycket. Vi är preaching for the choir. I Sverige har vi i stort sett inte det här problemet. Men i Norge så kan de inte köra. Och där de gör, men det har börjat komma i Sverige också. Och det är för att folk kör med farthållaren. Och de använder inte gasen överhuvudtaget. De bara sitter där och dreglar och sen så låter det gå. Det är inte så, man måste vara lite aktiv i sitt körande. Och funkar det bättre?
Och gaspedalen fungerar även om du har farthållaren inne. När du släpper gaspedalen så går bilen tillbaka till vad farthållaren säger, bara så att ni vet
Ja.
det. Och det här gör att det blir mycket köbildning såklart, för att om det ligger folk i omkörningsfilen som ligger under hastighetsbegränsningen så stockar ju bilarna upp sig bakom sen. Och då har du helt plötsligt, alltså ofta till exempel om man kör in eller ut ur Oslo där i Norge, så är det snabbare att ligga i högerfilen än i omkörningsfilen.
Många gånger ja. Men det som är ännu snabbare är att ut och dra på småvägarna.
Ja, såklart, då kör du ringar runt det här. Men om
Ja.
folk hade förstått det här att omkörningsfilen är till för att köra om i och då ska man upp i en viss hastighet. Och sen som du säger då också, att när du märker att det kommer en bil bakifrån som kör mycket högre hastighet och du håller på att köra om, ja, då får du faktiskt antingen trycka på gasen för att komma dig förbi så snabbt som möjligt, eller bromsa och lägga dig tillbaka igen, för att annars så hindrar du trafiken.
Men det funkar inte så länge. Och nu är det väl så att vi är gamla reliker och vita kränkta män. Och det är egentligen det vårt problem är, antar jag. För
Jag
det här verkar
identifierar
ju
mig
ha
som
blivit.
svart navajo lesbisk kvinna.
Och vi vet alla att du är en. Men
Precis.
det tänks ju ändå att någonstans måste ju. Nu är vi tillbaka på
Ja,
samhällskontraktet.
som alltid.
Ja, fan. In a society, som någon känd komiker sa, så har vi regler hur man uppför sig. Och det håller på att, det funkar inte längre.
Nej,
Det är inte
det får.
bra. Det påverkar alla negativt.
Jag tycker ju att polisen borde vara ute och inte bara ta folk som kör för fort. För att kör du väldigt mycket för fort så riskerar du såklart dig själv och andra trafikanter. Men kör du för långsamt så riskerar du också dig själv och andra trafikanter.
Framförallt om du kör i höger vänsterfilen när du inte kör om. Det gjorde de ju i Stockholm. De började ju med det, men det vart ju sånt jävla ramaskri så att det funkar ju inte. Så de slutade med det, men det borde de ju göra
Ja,
mer.
ja. Jag tycker du ska bötlägga som du ligger i vänsterfilen och inte håller på med en aktiv omkörning.
Ja, det är absolut. Och det ska, men det ska man göra enligt lagen, men det är ingen polis som sysslar med sånt.
Nej, jag tycker polisen borde lägga mycket mer resurser på det, plus att ta folk som kör för långsamt på motorvägen. Bara nappa
Yes.
körkortet med en gång. Ja, du kör 80 i 110-väg. Okej, drar du en husvagn bakom dig? Nej. Är din bil trasig? Nej. Går inte bilen fortare så här? Jo då. Ja, då tar vi körkortet för du kan uppenbarligen inte köra bilen. Det är en fara för dig själv och samhället. Domestic terrorism. Det är vad det här borde stämplas som på en gång.
Ja, så där hör ni. Vi är emot allt.
Vi är emot allt. Så lägg ner kollektivtrafiken och kör i högerfältet om ni inte ska köra om. Ska ni köra om, tryck på gaspedalen. Annars så är ni terrorister.
Yes. Vad är dagens konspirationsteori då?
Dagens konspirationsteori. Ja, vad har vi för någonting spännande där då?
Jag har en konspirationsteori. Den här är ju ganska vältuggad och kommer från the internet. Men för vår svenska läsare kanske inte riktigt har följt det. Det finns en film som heter Sound of Freedom. Sound of Freedom är i grund och botten en film som baserar sig på verkliga händelser. Det är inte en one-on-one retelling of a story. Men de har tagit inspiration av en man
Inspired by
som,
real events.
ja, han jobbade för, jag tror det var NSA. Och han sysslade med att screena barnporr. Och sen så upptäckte han att han kunde aldrig göra någonting för att alla de här kom från utanför USA. Så då startade han en non-profit och började resa runt och försöka rädda barn. Det är vad den här filmen handlar om. Den är anti-trafficking helt enkelt. Och amerikansk media har haft ett fullständigt hissifitt över detta. Och försöker utmåla, alltså den är en liten indie-film. Den kostade 14 miljoner att filma. Och nu har den spelat in snart 200 miljoner i box office. Den har blivit en enorm hit och en snackis överallt. Men under hela de första 4 veckorna som den här låg på bion så försökte amerikansk mainstream media måla ut det som att det var en QAnon-konspirationsfilm.
Ja, just det. För att Jim Caviezel som spelar huvudrollen har
Trodde
någon
på
gång.
No, ja, han tror på att de rika använder Arena Chrome och liknande saker.
Ja,
Och
just det.
han är skådespelare i Hollywood. De är alla idioter!
Ja, precis.
Låt oss bara summera det hela så. Ingen av dem fungerar i den normala världen och deras IQ är strax över rumstemperatur. Så de är jätteduktiga på vad de gör. Och låt dem hålla på med det. Låt dem inte ha någonting med verkliga världen att göra. Mycket bättre.
Så varför var media så intresserade av att liksom stämpla den här som högerkonspirationsfilm då? Alltså, vi kan väl alla tycka att det är någonting negativt med child trafficking och att barnporr borde utrotas och att då göra en film som belyser problematiken med child trafficking och barnprostitution, att det är ett problem. Det borde väl vara någonting positivt att göra en film om det, eller?
Precis, och nu kommer vi då till konspirationsteorin. Det är att den vanliga median är då i händerna på rika pedofiler och det är därför de gör det här.
Ja, det kiddy fiddler ring, alltså Epstein och company.
Ja, och vi vet ju sedan innan, grejen är så att det är skam att säga att det är en konspirationsteori, för vi vet redan att Epstein hade kontakter med i stort sett alla rika människor. Och
Clinton, Bill
han hade en
Gates och så vidare.
ö där han tog sina offer och filmade dem. Det är en honeypot, klassisk honeypot-operation. Och tro att inte det händer någon annanstans är ju vansinnigt. Och vi vet ju alla att det är rika människor som kontrollerar media. Det är liksom inget egenintresse eller någon form av nobeldrift att
Nej,
tala om
nej, nej.
sanningen som driver media. Utan det är pengar, som precis allt annat. Och därför så där.
Så du menar alltså att det är George Soros som har tafsat på barn på Epsteins ö som nu ligger bakom media-blackouten?
Jag tror inte det är George Soros. Jag tror faktiskt att det är folk som är högt placerade i amerikanska regeringen, tror jag det. Det är vad jag tror.
Skulle inte överraska mig. De är barntafsande ödlor från yttre rymden allihop.
Yes, det vet vi.
Det vet vi. För övrigt, det är bara en konspirationsteori, NSA som lyssnar. Vi menar inte det här på riktigt. Snälla,
Nej.
kom inte och ta oss.
Eller
Eller?
Svenska radionämnden, eller vad
Precis,
heter de?
FRA.
FRA, ja.
Eller snart EU och chatkontroll.
Yes. EU och Norge inför övervakning av alla privata meddelanden på internet. Protestera detta. Skriv, gör något. Det är den största intrånget på personlig
Frihet.
integritet och frihet som har gjorts. Och det är bara första steget.
Är ni intresserade kan ni alltid gå och läsa på Hacks 5 juli-blogg. Han skriver mycket om det här. Och försök påverka lokala politiker.
Ja.
Och det tycker vi ska göra, ni ska göra generellt sett om ni är missnöjda med någonting. Gå och rösta, ni i Norge, för snart är det kommunval. I Sverige, gå och rösta och inte rösta på sossarna. Påverka era politiker, skriv till dem. På vilket forum ni än känner för. Inget hat och hot, tack. Påverka på demokratisk väg så kanske världen kan bli lite mindre skit.
Men lite hat och hot kan man väl ändå
Lite
ha.
hat och hot kan man. Då så. Tusen tack. Så ses
Väldigt
vi
bra.
nästa gång.
Yes, tack så mycket. Hej hej.
Hej. Tack för att ni har lyssnat på dagens podcast. Har ni frågor så kan ni mejla oss på skäggetpodcast@gmail.com eller lämna en kommentar i kommentarsfälten på till exempel YouTube, Facebook eller andra sociala plattformar. På återseende.